Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkommen tillbaka till Resor med Vagabond, podcasten som vill romantisera, oroa, problematisera och dessutom inspirera och guida dig till spännande resor i hela världen. Och idag så sitter jag här med Karin Wimark och till att börja med, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är redaktör på Vagabond och skribent och fotograf.
Just det. Och det vet ju jag, men det vet ju inte lyssnarna.
Nej,
därför, därför denna fråga.
Ja, precis.
Ja, och idag så ska vi tala om Karibien då. Och där har ju du varit en hel del och där har jag inte varit. Men till att börja med så kanske vi ska definiera vad Karibien är för någonting. Alltså Västindien säger man ibland också, Västindien, Karibien. Är det någon skillnad mellan de två begreppen eller menar man samma område då?
Ja, alltså man menar samma område.
Mm.
Däremot så har båda namnen kommit till av lite olika anledningar. Till exempel, Karibien kommer ursprungligen från Caribs, som är amerikanska natives, urinvånare, som levde där på 1400-talet, 1500-talet.
Just det, indianer som man sa förr, som,
ja,
man,
men precis.
Som man inte säger längre.
Medan Västindien kommer ju från att Columbus var där. Och trodde att han hade kommit till Indien.
Just det, av samma anledning som man kallar ursprungsbefolkningen för indianer.
Ja, precis. Enkelt. Och där, när han upptäckte att det var ju inte Indien som han hade nått, Asien som han hade nått, så la man till Västindien.
Ja, precis. Till skillnad från Östindien som fick heta bara Indien.
Precis.
En liten rolig anekdot är ju att i sporten cricket, då tävlar faktiskt hela Karibien under en enda, så att säga, flagga. Och då kallar man den för West Indies.
Just det.
Så West Indies mot India kan det vara till exempel.
Ja, exakt.
I cricket.
Och det är rätt stort.
Enda sporten jag känner till i alla fall, där de tävlar gemensamt.
Ja, precis.
Ja, men du har varit i Karibien 6-7 gånger, någonting sånt där, va?
Ja, men någonting sånt har det blivit, ett tiotal öar.
Det är liksom, det har ju väldigt mycket, det är väldigt många associationer som går igång när man tänker på Karibien och Västindien, naturligtvis. Vackra stränder, palmer, öar utan bekymmer och allt det där.
Ja.
Men vad är det som får dig att återvända? Varför har du återvänt så många gånger?
Alltså, jag tror delvis att det är för att det inte riktigt finns något typiskt Karibien. Det är ju inte bara vita stränder och lyxiga all-inclusive hotels och liknande, utan det är väldigt variationsrikt. Många olika typer av öar, väldigt varierande natur, olika språk. Det har varit så mycket liksom influenser under så lång tid i Karibien, så att jag tycker att det är intressant att så många små öar kan variera så pass mycket.
Kolonialismen har ju präglat öarna, alltså det är ju mycket engelska och franska.
Ja,
eller
precis.
Hur?
Och spanska och
en del spanska också, och holländska dessutom. Ja, precis.
Precis.
Nästan alla stora europeiska språk representerade.
Ja, exakt.
Inte så mycket svenska nu för tiden, även om det fanns en som var svensk.
Precis, ja. Sankt Bart har ju varit svenskt en gång i tiden. Jag har inte varit där.
Nej.
Och jag är inte jättesugen på att åka dit heller.
Nej, även om huvudstaden heter Gustavia.
Ja, exakt. Och de har liksom ett par gator som heter, vet jag inte exakt, men Drottninggatan eller
just
sådär.
Det. Men den sålde väl Sverige till Frankrike, om jag inte missminner
mig. Ja, precis. Vi hade den en liten period och sen så tyckte vi väl inte att vi hade råd med det längre.
Mm. Men det är spännande där du säger att det är inte bara lyxhotell och sådär. För det är väl också en association man har till Karibien, att det är väldigt mycket lyxturism. Alltså, man brukar nämna en ögrupp som ligger uppe i norr nära Florida som heter Bahamas. Det har ju liksom fått på något sätt exemplifiera lyxtropikresan. En resa till Bahamas. Kanske för att det ligger så nära USA, att det är amerikanerna här som har etablerat det.
Precis.
Tänker jag.
Och det känns som att det kanske en anledning till att många åker till Karibien, för att de vill söka upp den här paradisön som man tror.
Och sen är det ju väldigt, överallt. Ja, precis. Och så är det väldigt populärt för, bland kryssningar. Det är mycket kryssningsresor som har sin utgångspunkt i Florida och sen så kör runt i den här övärlden.
Ja, men precis. Ja. Och det är nära från, ja, men från Amerika.
Ja,
så det är ju, har ju blivit väldigt mycket amerikanare uppe vid.
Men exakt, men så har ju inte du rest. Du har ju mer rest som en klassisk backpacker på egen hand.
Ja, eller hur? Exakt. Ja. Verkligen.
Och då tänkte jag att vi skulle börja med hur man tar sig an den här, de här öarna på egen hand. Om man inte bokat en lyxkryssning när allt är färdigfixat, där man inte behöver tänka någonting.
Mm.
Utan faktiskt en resa där man måste tänka till lite. Och då tänkte jag börja med lite grann att ta sig till Karibien. Vad är liksom, vad är, hur tar man sig dit bäst? Hur har du tagit dig dit?
Lite beroende på vilken del av Karibien som jag åkt till så finns det några hubbar som kan vara bra att flyga till som är relativt enkla att nå.
Som vadå?
Som till exempel om man vill längst upp i norr så kan man flyga till San Juan i Puerto Rico.
Som är en halvamerikansk territorium.
Ja, precis. Och det kan man åka via New York eller så kan man åka via Frankfurt till exempel. En mellanlandning. Istället om man vill åka och kanske börja någonstans i centrum, för man kan ju liksom, när man väl är på plats så kan man ju lite enklare ta sig runt mellan vissa ögrupper.
Ja.
Men då är ju St. Lucia en rätt bra utgångspunkt.
Och St. Lucia ligger någonstans var?
Ja, men verkligen liksom mitt i smeten.
Ja,
längst ut på halvmånen kan man väl säga.
Precis, vi sitter här framför oss med varsin karta över Karibien för att allting ska bli tydligt för oss som pratar. Och den har ju inte ni som lyssnar, men då kan vi ju säga att St. Lucia ligger då ganska långt
ner.
Ja, ganska långt ner och ganska långt österut kan man säga då.
Ja, precis. Ja.
Och inte så himla långt från Trinidad Tobago.
Exakt.
Som är liksom längst bort.
Och dit kan man ju, ja men till St. Lucia kan man flyga via London, exempelvis.
Betyder det att det har varit en gammal brittisk koloni då?
Ja, precis. Det har ju det. Och det är ju, finns ju även franska öar. Nu senast var jag på Guadeloupe och flög via Paris.
Just det.
Tog man inrikesflyget från Paris till Guadeloupe.
Så det är inte, du är ju kvar i EU alltså?
Precis, det är liksom ett utom europeiskt territorium.
Just det.
Som fortfarande har anknytning till Frankrike.
Ja. Och de där ligger ju ganska tätt där. Lucia säger du.
St. Lucia.
Inte Santa Lucia.
Nej, precis.
Vi svenskar kan ju säga det.
Ja,
om vi vill.
Absolut.
Men där ligger de här franska och brittiska öarna liksom ganska tätt. För Guadeloupe och Martinique låter ju också väldigt franskt.
Exakt.
Ligger i närheten där.
De ligger lite omlott från varandra där. Det är Dominica ligger däremellan också som är brittisk.
Okej, okay, så Puerto Rico och St. Lucia är två angreppspunkter och Guadeloupe via Paris då.
Ja, men precis.
Där har vi en tredje.
Och Trinidad, om man vill lite längre ner så kan man också flyga via London.
Har också flyg från London.
Ja, precis. Så då kan man, beroende lite vart man vill utgå ifrån,
just
kan det vara ganska bra hubbar.
Då har vi ju det klart för oss på några sådana hubbar. Man kan naturligtvis flyga till Kuba också.
Kuba
är faktiskt, det glömmer man ibland, men Kuba är ju en del av det här Karibien.
Ja, exakt.
Även om det är ju liksom jätteön.
Verkligen. Som är en egen, talar för sig själv.
Ja, på något sätt.
Ja.
Det känns som att det kanske är en egen podd någon gång, Kuba.
Ja, exakt, absolut.
Man får kanske koncentrera oss på de lite mindre öarna den här gången.
Precis, ja, precis.
Jag tänkte vi kan väl börja med att gå igenom dina favoritöar. Vi kan ju inte liksom avhandla varenda ö. Hur många öar är det förresten, totalt sett?
Ja, men,
har du räknat på det?
Ja, om man ska räkna på alla små kobbar och skär så är det uppåt 7000 öar i Karibien.
Just det.
Men om man räknar befolkningen. Men det är 13 självständiga stater.
13 självständiga stater.
Precis. Mm. Och sen så är det 17 stycken beroende territorier som hör till England eller Frankrike eller liknande.
Just det. Ja, då vet vi ungefär var vi är någonstans.
Ja.
Men då tycker jag att vi betar av dina favoriter här i turordning.
Ja.
Vi börjar med det.
Det
och vi kan väl börja då med...
Alltså jag har rangordnat dem lite grann.
Ja, vad bra. Då börjar vi med dem bakifrån.
Ja, men precis. Om vi börjar med dem som jag kanske inte... Nu uppskattar jag alla öra på sina sätt. Men kanske de som jag har varit på som jag inte lika.
Nej, men det blir en spännande ordning att vi håller på den absoluta favoriten till allra sist.
Exakt.
Så då börjar vi då.
Så vi börjar faktiskt med Puerto Rico. Där var jag och reste, ja men kombinerade faktiskt Puerto Rico och sen Culebra som är en liten ö man kan kombinera. Puerto Rico med. Och den ön är ju, den är ju väldigt amerikanskt. Det är ju Amerikas soliga bakgård. Vilket präglar huvudstaden San Juan väldigt mycket. Jättevacker historisk stad, men det är också kantat av skyskrapor och McDonald's och mycket amerikansk turism.
Ja, just det.
Ganska tillrättalagt så, även om det är avslappnat och tropiskt.
Ja, man får klimatet, men man får inte någon... Eller man får amerikansk kultur helt enkelt.
Ja, men det får
i
man.
I tropisk förpackning.
Ja, blandat med det spanska och dansen och musiken och den biten som är spännande och intressant. Men ja, jag vet inte, jag tror att det kändes, det är ganska utvecklat på ett sätt rent turist.
Ja, jag förstår.
Mässigt.
Ja, och man tänker alltid på maten och språket. Är det en blandning av, du säger ju spanskt också, det hörs ju på namnet Puerto Rico.
Precis.
Men är det spanskt, amerikanskt?
Ja, det funkar väldigt bra att ta sig fram på engelska, om man inte pratar spanska.
Mm.
Men spanska är också det som många pratar där, helt enkelt.
Men de flesta är tvåspråkiga då, med andra ord?
Ja, men ja, det vet jag faktiskt inte exakt hur...
Men din känsla när du var
min
där?
Min känsla av det är absolut att det var inga konstigheter. Att, jag tror att de är så pass vana vid USA och Amerika och den turismen som är där. Det är inte isolerat på det sättet att man inte har fått öva.
Ja, så Puerto Rico är fint men inte din absoluta favorit.
Nej.
Så då rör vi oss på listan ett snäpp upp.
Då hoppar vi vidare och det är ganska närheten. Och det här är en destination som jag egentligen skulle vilja resa tillbaks till. Men det är Kuba som kommer.
Den stora ön.
Ja, och det kanske inte är för att jag inte gillade ön så pass mycket, utan den kräver sin tid, tycker jag. Och jag hade höga förväntningar när jag åkte dit. Man har ju hört mycket om Kuba och har en bild av det.
Det har ju marknadsförts lite grann som att det är ett besök i en värld, en kultur i vår, kan man säga, västerländska kultur som den såg ut på 50-60-talet.
Ja.
Framförallt med de gamla bilarna och att på grund av det ekonomiska systemet så har man inte uppgraderat alla tekniska apparater och sådär. Så att det ser ut lite grann som förr.
Ja, och det kan jag hålla med om att det delvis gjorde. Det kändes verkligen när man var i Havanna att kliva in i en annan typ av värld. Och det var de här gamla amerikanska bilarna och... orört på så vis. Men dels som att resa, då reste jag tillsammans med en tjejkompis och man får sträcka ut armbågarna lite när det kommer till uppvaktning och män. Och det var ganska mycket, ganska påfrestande tyckte jag där.
Sticker Kuba ut då i en karibisk kontext? Alltså att är det mer så på Kuba än på andra öar?
Jag upplevde det så. Mm. Sen har jag absolut upplevt det på andra öar också, men kanske inte i den graden som jag kände där. Man var ju tvungen att verkligen blicka framåt och ignorera efter ett tag. Men...
Mycket uppvaktningar. Flörtar. Men det gick bra att sträcka ut armbågarna?
Ja, absolut. Mm. Det gick bra. Och så där.
Var det inga obehagligheter?
Nej, det blev det inte.
Nej.
Så att det var ingen fara så, utan mer lite irriterande kanske jag skulle säga.
Ja, just det.
Kanske enklare om man reser tillsammans med ett manligt sällskap. Som man
det är det alldeles säkert kan jag tänka mig. Ja. Alltså, kulturen på Kuba då, man tänker naturligtvis inte så mycket mat. Mat är inte liksom Kubas starka sida, känns det som, men dans och
musik var ju fantastiskt.
Liksom det här liksom livet, festen på gatan och allt det där.
Och det var ju, jag kommer ihåg framförallt på Trinidad som ligger lite längre ner Kuba. Och där var det ju varenda kväll på torgen så var det livemusik och musik och dans och mycket salsa. Och jag gillar verkligen att dansa så att det var, där kunde man ha stannat länge.
Trinidad.
Ja, verkligen.
Och Kuba också, på ett liknande sätt, eller?
Ja, absolut. Havanna är ju också fullt av barer och ställen. Det. Men det är lite sådär, jag tror att man behöver veta kanske lite vart man ska gå. Och det är nog bra att ha någon kontakt där, tror jag.
Mm.
För att det ska vara lite enklare.
Jag förstår. Kuba är ett stort kapitel och vi får återkomma till den ön senare i ett samtal och prata lite mer djupare om Kuba. Men nu går vi vidare i listan.
Ja, men då tar vi nästa.
Ja.
Och då så kommer brittiska Jungfruöarna
ja.
Härnäst på min lista. Och det är ju en ögrupp som är kopplat väldigt mycket till lyxturism och segling. Många åker dit, det är väldigt tacksamt att segla runt där. Så att många åker dit och stannar en längre period och seglar i det området. Det finns ju amerikanska Jungfruöarna också.
Just det, det finns både och de ligger ganska i närheten av varandra.
Ja, och amerikanska är lite mer utvecklat medan brittiska delen lite mindre utvecklat.
Mm. Och mindre utvecklat menar du lite fattigare? Mindre?
Ja, men kanske framförallt när det kommer till turism och liknande. Jag skulle inte uppleva att nej, det kändes inte fattigt, det kändes ganska välordnat på ett sätt. Men framförallt turism var inte lika, den var inte lika utvecklad.
Nej, just det. Och det kan ju vara positivt kanske.
Ja,
att det inte
absolut.
Är så, att det inte är så exploaterat helt enkelt.
Ja,
mm.
Och jag åkte dit för att testa hur är det att, att inte segla runt och bo på lyxhotell och leva den biten utan att så här, går det att ta sig runt med lokala färjor och kan man bo på Airbnb kanske eller
Och gick det
lyfta?
Då? Gick det bra?
Det gick ju det.
Mm.
Och det var det som var så positivt tyckte jag med de öarna. Att det var väldigt enkelt. Framförallt att lyfta som man kanske inte tänker att så här, hur funkar det? Är det tryggt och kan man göra det?
Reste du själv då eller var du?
Då reste jag själv.
Du helt själv, ja.
Ja.
Hur var det med de vassa armbågarna där då? Gick det bra? Behövdes inte lika mycket? Eller?
Inte alls.
Inte alls, nej.
Jag upplevde inte det alls där.
Nej.
Och det var liksom, man lyftade där. Barnen stod vid vägkanten och lyftade skolan. Och det är så pass små öar så att när jag pratade med folk och då jag frågade liksom, men hur vågar ni släppa iväg era barn så här och åka med främlingar? Så sa de att ja, men vi till slut alla känner varandra här så att händer det någonting så vet alla om det.
Det där är ju något speciellt med ökultur. Det uppstår ju ofta sådana trygghets, vad ska man säga, en trygghetskultur, en känsla av att här är vi trygga för att vi är på en liten ö. Jag upplevde det också i den grekiska övärlden.
Ja.
Mycket att man liksom låser inte bilen och man låser inte dörren till huset och värdesaker får ligga framme för vi är på en ö liksom.
Och jag tror att det är nog också en del av varför jag gillar Karibien och öarna. För att det kanske påminner lite om, jag kommer utifrån landet och växte upp i en by där man kände alla. Och man låste inte dörren och det var väldigt enkelt. Och det känns lite som att man får grepp om det.
Ja, jag förstår. Så på brittiska Jungfruöarna som är ett antal öar då, ganska små sa du. Så du lyftade runt och så bodde du på Airbnb alltså?
Ja, alltså faktiskt så bodde jag via couchsurfing där.
Okay. Mm.
Jag hade planerat Airbnb men det slutade med, nu ska jag testa. Jag hade inte testat det innan. Men att man alltså bor på någon soffa.
Är det rent konkret så också, bokstavligt talat, att det är på soffan ofta? Eller får
det kan vara det. Jag bodde lite olika. Några dagar så bodde jag på en båt. Då fick man bo på en liten slaff.
Wow.
Och på ett annat ställe så fick jag lyxen att ha ett alldeles eget rum med säng och sådär. Men det handlar väldigt mycket om att utbyta erfarenheter och kultur och att man kanske själv erbjuder någon som kommer till Sverige.
Ja, för poängen med couchsurfing är ju väl att du betalar inga pengar.
Exakt.
Det är så att säga gratis, men du ska också vara beredd att öppna ditt hem.
Ja, men
om
precis.
Någon hör av sig när du till dig hemma hos dig. Så att säga. Och kontakten sköts, antar jag, med hjälp av en app.
Ja, men precis. Då gjorde jag det via en hemsida. Man mejlar, man kontaktar någon person på plats.
Ja, och de har naturligtvis rätt att tacka nej också.
Absolut.
De måste ju inte ta emot dig.
Nej, absolut. De har rätt att tacka nej och man får ganska snabbt en, man kan ju fråga lite saker och mejla lite innan man bestämmer att man vill komma förbi.
Mm. Men vad var det för människor du bodde hemma hos? Ta bara några exempel. Alltså, vad var det? Familjer, ensamstående, tjejer, killar? Vad var det?
Det var ensamstående som jag bodde hos.
Mm.
Först bodde jag hos en brittisk kille som jobbade på en på Tortola som är huvudön och hade bott där en period och det var han som hade segelbåten som jag bodde hos. Så då var man tvungen att ta en kanot inifrån land och paddla ut till hans båt när man skulle dit. Så det var ju häftigt bara det.
Exotiskt.
Ja. Mm. Och sen så bodde jag, på andra sidan ön så bodde jag hos en annan. Det var också en kille som jobbade och drev ett, han jobbade med segling också. Men han hade en lägenhet på fastlandet.
Mm.
Och båda var så där att jag umgicks delar av perioden med.
Mm.
För att det känns på något sätt som att det är halva grejen med att använda couchsurfing. Att man faktiskt lär känna personen lite. Och... Mm.
Det är inte bara en kudde och en soffa.
Nej, absolut inte.
Det är människor att umgås med också.
Ja,
och exakt. Få lära sig någonting kanske om den lokala kulturen.
Absolut.
I bästa fall.
Ja, verkligen.
Mm. Och alltså den som lyssnar nu och inte har rest jättemycket tänker nu kanske att herregud, här gör du liksom... Här reser du ensam tjej till Karibien. Bara Karibien, för många känns ju som att det finns en del farligheter.
Ja.
Och så lyfter du och så bor du hemma hos okända människor.
Ja, exakt. Ja, vad ska man tänka där?
Killar dessutom och du är tjej.
Ja, nej men jag går väldigt mycket på magkänsla.
Ja, det tror jag också är bra. Man känner ofta.
Och jag tror att man känner av om det är ärliga personer man har att göra med och... Någonstans så är det också liksom när man vågar kasta sig ut och träffa människor och dela det som man får uppleva det allra bästa, tycker jag.
Mm.
Och det, jag tyckte också att det var läskigt att resa ensam först. Men det finns otroligt mycket vänliga människor som man stöter på längs vägen.
Ja, men så är det ju. Alltså det är ju en lärdom man har av att resa. Att världen består ju till 99% av människor som vill väl.
Exakt.
Och sen kanske 1% som vill folk ont för att de vill för egen vinnings skull. Men risken att man ska råka ut för dem är ändå ganska små. Men det de är ju väldigt uppförstorade i nyhetsmedia.
Ja, precis.
Allt det som händer.
Ja, och sen får man ju såklart vara lite street smart. Och
absolut.
Inte fråga sig runt lite extra kanske om man är osäker.
Ja, jag har ju som rest väldigt mycket i Indien och har ju lärt mig det där liksom att känna igen folks avsikter på gatan. För där är det väldigt vanligt att folk pratar med en, alltså kommer fram till en, erbjuder saker och kommer här och nu har jag det här och sådär. Och det gäller ju att vara street smart. Och det handlar ju för min del som kille så behöver jag ju inte vara rädd för att bli utsatt för sexualbrott. Kanske vanliga brott, andra brott, men... Det allra vanligaste är att folk snarare vill tjäna pengar på en genom att sälja någonting till en.
Mm.
Så även det har jag lärt mig någon sorts liksom sjätte sinne för. Att är det här en mattförsäljare eller är det här en indier som bara vill prata lite om hur det är att bo i Indien?
Exakt.
Ja, och det tror jag att jag har lärt mig. Även om jag kanske kan gå på misstag, jag kan gå på nitar ibland, men väl allt mer sällan faktiskt. När jag var där första gången, när jag var 21 år, då gick jag på niten gång efter gång.
Och så där är det väl när man lär sig en viss kultur i ett land eller ett område att man börjar haffa upp lite vad som är rimligt. För det kanske man inte heller vet till en början.
Nej.
Vad är rimligt?
Nej,
och
precis.
Hur ska man tänka? Och
nej, just det. Vi får hoppa vidare från Jungfruöarna på listan. Och vad kommer sen?
Då skulle jag vilja säga, nu slår jag ihop två öar. Men Dominica och St. Lucia kommer näst.
Det
var nog egentligen bara för att jag reste till de öarna i samma kluster. Så.
Och de är Dominica och St. Lucia är gamla brittiska kolonier,
precis,
va? Mm.
Ja.
Och de ligger också i det här gyttret av småöar längst bort i östra Karibien.
Precis.
Sen början är det vid Venezuela med Trinidad Tobago och sen så går det liksom i en halv båge, en parentes.
Precis.
Upp mot Puerto Rico, Dominikanska republiken och Kuba.
Ja.
Men okej, okay, vad var det som... Vad fint där.
Ja, men det som är fint där, jag var där en lite längre, jag var en månad på varje ö då. Och då hinner man ändå landa lite och uppleva ganska mycket.
Ja, verkligen.
Dominica är min absoluta favorit av dem. Egentligen borde den hamna nästan i topp, men jag har fler. Man måste ju gallra lite här. Men Dominica är verkligen den sticker ut från många andra öar för att det är en frodig vulkanö. Regnskogsö med svarta sandstränder.
Just det, det är inte de här vita karibiska sandstränderna.
Nej.
Utan svarta, det är häftigt.
Så det lockar liksom inte med de här vykortsvita stränderna, vilket tror jag avskräcker ganska mycket turism dit.
Vilket ju kan vara bra.
Vilket är jättebra, på gott och ont.
Ja.
Men så, när man åker dit så är det mycket mer för att vandra och uppleva naturen. Jättegullig liten huvudstad som heter Roseau. Som är sådär färgglad och ja. Sen drabbades Dominica ganska hårt av orkanen Maria 2017. Väldigt stor del av regnskogen blev förstörd och byarna. Men nu har de börjat återhämta sig och det ska vara, ja men de har kommit på banan igen.
Pirates of Caribbean inspelning har skett där va?
Det ja det har
jag noterat.
Ja, delar av, jag reste eller åkte på Indian River som är en del av där de spelar in så här, maffiga mangroveträsk och lite mystik sådär.
Just det. Det kan man se framför sig nästan med Pirates of Caribbean.
Ja.
Lite dimma
så, och sådär. Men med en liten kanot. Det var jättehäftigt. Och sen har de väldigt mycket vattenfall och jag tror de har 365 vattenfall. Så lika många som dagarna på året.
Just det. Språket, språket är engelska. Engelska.
Och det är samma med St. Lucia. Så det är väldigt enkelt. Och Dominica är också en väldigt bra budgetresmål. Att det är...
Till skillnad från flera andra öar då alltså?
Till skillnad från flera andra öar, precis. Till skillnad från Jungfruöarna som vi pratade om nyss till exempel.
Som är dyra.
Som är mycket dyrare.
Och när du säger budgetresmål, vad ligger vi nivåmässigt? Vi behöver ju inte precisera det exakt, men om du tar och jämför det med Sverige.
Med Sverige?
Vad skulle du säga?
Ja, men,
hälften?
Hälften, kanske lite mer än hälften till
lite
och med.
Mer hälften.
Något sånt.
Så att det, okay. Ja, men det är
och
bra.
Det var billigt att åka runt och enkelt med... nu ska jag inte säga att det var enkelt med lokaltrafiken överallt, men det var ändå rätt... Det är inte en sån stor ö egentligen, så att det är ganska enkelt att ta sig runt.
Men hur skiljer sig Santa Lucia då?
Saint Lucia.
Från Dominica?
Där har vi ju istället liksom en mer... Den är lite mer exploaterad och de har sina vita sandstränder och en seglingskultur och mer lyxhotell och liknande. Men det finns också en annan sida av St. Lucia om man åker runt lite. Och väldigt vänlig befolkning. Finns jättemycket vackra små vikar. Pitonerna brukar man känna igen från vykorten om man känner till St. Lucia.
Vad är det för
något?
Som
är två stycken väldigt karaktäristiska berg som man kan vandra upp för. Som jag gjorde. Kom nästan hela vägen till toppen.
Men när du inte bodde på lyxhotell, hur bodde du där då på St. Lucia?
Där bodde jag på Airbnb.
Där bodde du på Airbnb?
Ja, precis. Och det gick ju jättebra.
Och varför stannade du så länge på de två öarna?
Jag var och skrev min C-uppsats där.
Ja, som handlade om vad då?
Handlade om pressfrihet.
På de öarna?
På de två öarna. Så vi gjorde intervjuer med journalister som jobbade på radio. Mycket radio är det där. Tidningar, tv.
Just det. Vad spännande. Då fick du liksom en helt annan, också en liten, tänker jag mig, en bild av de här öarna lite bakom turistfasaden också. Du
Absolut.
Pratar med journalister, du pratar om pressfrihet.
Ja, exakt.
Hör de ihop? Är det två självständiga länder? Du måste berätta, jag är så okunnig. Det är två länder.
Ja, det är alltså. Det. Så de hör inte alls ihop. Det var mer...
De ligger tillsammans.
För att jag gjorde resan så. Men de ligger faktiskt med... Nu ska vi se hur det är.
Martinique emellan,
precis.
Som är franskt.
Ja.
Eller för detta. Nej, franskt fortfarande. Ja. Ett sånt där territorium utanför.
Ja, precis. Det är det.
Just det. Okej, då rör vi oss vidare från Dominica och St. Lucia. Var hamnar vi då någonstans?
Då så hamnar vi på St. Vincent och Grenadinerna. Och det är ganska långt ner i den här månen. Nästan ända ner vid, ja men en bit från Venezuela. Men...
Precis, och nästan ner vid Tobago och Trinidad och Grenada.
Ja, precis.
Som jag minns som är lite äldre än dig när USA invaderade på 80-talet. För det gjorde de, det var en sån här händelse. USA invaderar, de gjorde, det vet jag inte, nu säger jag fel kanske, men de gjorde någon sorts, låg bakom en militärkupp där.
Okej, okay. Ja, det har jag inte riktigt koll på, men det
var en
låter rimligt.
Ja, men en parentes. Nu koncentrerar vi oss på St. Vincent och Grenadinerna.
Det var en ganska speciell resa. Jag var där, det var mitt första jobb för Vagabond faktiskt. Då var jag och seglade. Utgick från St. Lucia som vi just lämnade. Och seglade söderut via de här jättemånga små öar som man kan faktiskt också ta färjor mellan. Så att man behöver inte ha en segelbåt eller hänga med på en sån typ av resa. Och det här var ju verkligen öar som jag upplevde. Jag upplevde dem som väldigt orörda och som ja, men sån där Pirates of the Caribbean-känsla på många ställen. Mm. Rätt vilt. St. Vincent är inte, det är ju relativt fattig ö. Men det gjorde också att det kändes väldigt genuint att komma till platserna och få möta människorna där och ja, otroligt vackert och frodigt.
Vad rör vi nu vid för sorts kolonialhistoria? Är det brittiskt eller holländskt eller vad är vi nu för någonting på St. Vincent?
Det är ju brittiskt vill jag väl säga. Mm. Men de är ju, måste jag tänka efter, men de är väl självständiga nu.
Mm.
Men jag är ju, det är inte holländska utan det är engelska man pratar.
Och, just det.
Ja.
Ja, holländska, då kommer vi bort till de här Aruba, Curaçao och Bonaire.
Ja,
de är holländska, exakt. Eller nederländska.
Ja, säger. Precis. Mm.
Okej, okay. Men alltså du seglade till de här öarna och så gick du i land där. Och ja. Vad upplevde du där för någonting? Och vad var det som fick dig att gilla de här öarna? Mer än det du just har berättat, att det var lite vilt och sådär.
Ja, men precis. Alltså, variationen skulle jag väl säga igen. Det var, vi kom till Tobago Keys som en marinpark, nationalpark kanske man säger på svenska.
Ja, marin nationalpark kan man säga.
Mm. Som är otroligt vackert att snorkla och dyka. Och där kan man också klättra upp på kullar och se över liksom öriket och de här små öarna. Så både liksom högt och lågt. Vi var på en ö som heter Union Island som är ett mecka för kitesurfing. En jättevacker vik som ligger alldeles stilla och väldigt mycket kitesurfare. Så gillar man vatten och vattenaktiviteter och sådär, skulle jag säga att det är ett jättebra område.
Bra för snorkling alltså.
Ja, det är det, absolut.
Och dykning, tänker jag också då.
Ja.
Är det korallrev utanför de här öarna?
Ja, men i delar av den här, och Tobago Keys och mycket havssköldpaddor och säkert annars, nu har inte jag dyksert själv, men det skulle säkert vara fantastiskt att dyka där.
Men du snorklade?
Jag snorklade, precis. Medan St. Vincent var mer, ja men då åkte vi liksom till vattenfall och det var, jag kommer ihåg de här slingriga vägarna uppe i bergen som kändes, ja, väldigt, väldigt grönt. Mycket illegala odlingar där uppe också, men...
Ja, vadå?
Av kokain.
Kokain.
Haschodlingar.
Cannabis.
Ja.
Cannabis och kokain.
Cannabis, precis.
Ja, aha, okej.
Okay. Ja.
Just det. Var det någonting som märktes på öarna med drogförsäljning och så? På de öarna?
Det var ingenting som vi märkte av så som turister.
Nej.
Däremot kan jag tänka mig liksom att vara lite längre plats och att prata runt. Och jag kan tänka mig att många kanske är påverkade av den handeln.
Mm.
På gott eller på ont liksom, skulle jag vilja säga.
Ja, just det. Ja, men för bönderna som odlar det där kan det ju vara, även om det låter absurt, kan det ju vara gott för att de tjänar pengar och får välstånd.
Ja.
Även om det de producerar har en negativ effekt på konsumenten.
Ja, men precis. Men det var ingenting som vi märkte av som förbipasserande så.
Nej.
På det sättet.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Okej, St. Vincent och Grenadinerna, Nu fortsätter vi. Nu börjar vi närma oss din komposition.
Nu börjar vi närma oss slutet. Nu har jag två ställen kvar.
Ja, okej.
Och då kommer på andra plats så kommer Trinidad och Tobago.
Just det, de hänger lite grann ihop också. Man brukar nämna dem, de är ett land va? De brukar nämna dem tillsammans, Trinidad och Tobago.
Exakt. Och det är två totalt olika öar skulle jag säga egentligen. Trinidad är egentligen Karibiens finanscenter skulle man kunna säga. Är väldigt rika, de har mycket olja som exporterar. Och jag var på Trinidad, de har en stor känd festival, gatufestival.
Den har jag hört talas om.
Ja, i februari.
Och den har vi skrivit om i Vagabond någon gång, jag kan se bilderna framför mig.
Ja, ja. Och den lockar ju folk från hela världen och hela Karibien vallfärdar ner till Trinidad på den gatufestivalen med musik och dans och ja, jättehäftig upplevelse.
Den är ju under karnevalsäsongen då, när vi äter semlor ungefär.
Ja, precis.
Fetisdagen och askonsdagen.
Då dansar man på gatorna på Trinidad.
Just det.
Precis. Och ja, men Port of Spain är där den karnevalen utspelar sig. Och sen har jag faktiskt inte rest runt jättemycket mer, utan efter karnevalen så kombinerade jag med Tobago som är raka motsatsen.
På vilket sätt då?
Avslappnat, stränder, en mycket mindre ö. Det är också ja, men den liksom, jag tror delvis för att landet är så pass rikt i sig, så har de inte utvecklat så mycket, de har inte anpassat sig för turism. Så att där finns det inga namn på gatorna och servicen är inte så jättebra egentligen. Vilket jag kan tycka ibland är lite befriande när man kommer någonstans. Att, ja, där är man. Visst, det kan vara, de kanske kan skärpa till sig ibland om man verkligen vill köpa något. Men
det är intressant det med bra och dålig service. För att ibland kan ju, alltså bra service kan ju vara att man får det man vill ha relativt snabbt och det stämmer utan att för den skull de som gör det med ett leende. Så kan jag tycka lite grann att grekiska övärldena ibland.
Mm.
Det är lite kärvt ibland. Det är inte onödigt många leenden. Det är lite så här har du liksom, de ställer i ena kanten av bordet, man får själv flytta tallrikarna och besticken till där man sitter.
Ja.
Men det är så bra och det funkar och det kommer fort och det är också en sorts bra service.
Det är det absolut.
Som inte är insmickrande.
Verkligen. Och här är det väl snarare att sådär, man vet inte liksom när man, vilken tid bussen kommer eller hur man ska ta sig runt. Eller, allting går lite långsammare och det kan väl vara frustrerande på ett sätt om man kanske vill åka iväg och runt och upptäcka, men det är också väldigt avslappnat. Och Tobago, det var den första karibiska ön jag var på. Jag vann en resa dit.
Ja, just faktiskt. Det. Du var med på någon chokladmässa.
Ja.
Minns jag att du har berättat tidigare.
Precis.
Ja, så vann du resa till Tobago. Vilken dröm för många. Gå på en chokladmässa och vinna en resa till Karibien.
Ja, det var väldigt knäppt. Men det lyckades jag göra via ett lotteri. Och få åka.
Det var bara tur, det var inte skicklighet.
Det var faktiskt bara tur. Det var lapp i låda.
Ja, just det.
Men då var jag bland annat på en, finns en ganska stor kakaoodling där som ägs av en svensk kille som heter Dwayne Dove. Och det är häftigt, han har en butik med sin egen choklad här i Stockholm. Och har sitt plantage. Han är också på Trinidad, men framförallt på Tobago som jag var besökte.
Ja.
Det var spännande.
Lite mer inblick i den här kakaoproduktionen då? Du var med och tittade på det?
Ja, absolut. Det fick
det var
jag.
En del av vinsten kanske att du skulle titta på det?
Ja, det var väl lite frivilligt sådär, men i och med att jag är väldigt intresserad av mat och dryck och hur man, jag jobbat på bageri, så att choklad kändes ju absolut lockande att förstå vad som ligger bakom.
Använder man chokladen på annat sätt än bara i söta efterrätter här? Jag tänker lite grann som Mexiko. Jag har själv varit i Mexiko. Där använder man ju chokladen i mat, i salta och chilistarka matsåser helt enkelt.
Precis. Alltså det som är med mycket av kakaoindustrin i Karibien är att själva chokladkakan görs väldigt sällan där, utan bönorna exporteras till Europa, där chokladen tillverkas. Så att det är ju väldigt sällan man använder choklad så, utan kanske mer kakaobönorna till att riva och ha i varma drycker som kanske kryddas med lite andra kryddningar och liknande.
Precis, så att om man säger kakao så är det inte självklart liksom söt chokladkaka, utan
nej,
det kan vara så mycket annat.
Absolut.
Som vi inte faktiskt använder så mycket här.
Precis.
I vår del av världen.
Ja, exakt.
Okej, Trinidad Tobago. Ska man säga några ord bara om, alltså jag tänker på, jag då som inte har varit där tänker att Trinidad är känt också för att det är en del brottslighet där. Var det,
ja,
var det någonting du konfronterades med?
Det var faktiskt inte det.
Nej.
Men jag hade också lokala kontakter som vi var mycket med under den tiden. För att jag blev faktiskt, det var en av de ställena som jag blev lite varnad om att gå inte ut själv, vara försiktig på gatorna, framförallt i huvudstaden Port of Spain. Så att det gick bra, men jag tror att man bör veta vart man ska röra sig och inte röra sig ensam efter mörkrets inbrott och liknande.
Nej. Är det, gäller det framförallt staden då, alltså storstaden?
Ja, det skulle jag säga.
Mm.
Och det upplevde jag inte alls på Tobago, å andra sidan, men,
nej,
men på Trinidad.
Om du bara jämför med de andra karibiska öarna du har varit på, har du upplevt liksom någon sorts liknande hot eller kriminaliteten in på skinnet någon annanstans än på Trinidad där du blev varnad då? Eller är det Trinidad som sticker ut?
Nej, men det är väl det, och sen möjligtvis, alltså det var ingenting som jag erfarade själv, men på St. Vincent så fick vi höra om händelser på en annan båt där lokalbor kom i land och rånade besättningen.
Okay.
Och det var ingenting vi upplevde som tur var. Men, men jag kan tänka mig att liksom, ja, det var också ett område som det är större fattigdom och högre kriminalitet.
Och där, och nu är vi liksom, det är verkligen extremen här. Vi pratar om Trinidad som är lite, inte går ut efter mörkrets inbrott i huvudstaden där. Och så pratar vi alldeles nyss om andra öar där det är så säkert som man inte stänger dörren och låter saker ligga framme.
Ja.
Så det är liksom högt och lågt verkligen.
Verkligen.
Ja.
Och det är klart att det kan hända saker överallt.
Jo, men det kan
där
det
också. Ja, men det är skillnad hur jag har upplevt tryggheten, om man ska säga, på de olika öarna.
Men då kommer vi till vinnaren, till Karins karibiska vinnare.
Ja.
Och var hamnar vi då?
Då hamnar vi på Guadeloupe.
Ah.
Det var den senaste ön jag var på. Och det är ju en fransk ö som jag tycker är en härlig mix av allt möjligt. Det är inte bara en ö, utan det är en fjärilsö. Det ser ut som en fjäril med två vingar, själva huvudön.
Mm.
Och sen är det ett flertal liksom små öar utanför. Och det är ju, jag skulle säga att Guadeloupe är egentligen en superbra ö om man inte har varit i Karibien förut att åka till. För att det är lite europeisk ordning, fast det är väldigt mycket Karibien där också.
Och märker man av det franska?
Absolut,
ja,
det gör man.
Språket är franska?
Språket är franska. Det var ganska klurigt att kommunicera där.
Ja, för du pratar inte franska.
Nej, knacklig skolfranska liksom.
Ja, du pratar italienska vet jag, så du kanske,
ja,
kan du kanske förstå lite.
Och spanska pratar jag hyfsat, så att jag har
ja,
väl,
man
gick
kan
ju helt okej liksom att försöka gissa sig till standardgrejerna.
Men kunde du, prata du engelska ibland också med folk?
Ja, men det gjorde jag.
Mm.
Det gjorde jag,
och det funkar.
Funkade hyfsat bra. Men det var inte alla, om man liksom, de som jobbar inom service kunde oftast engelska.
Ja, just det.
Men skulle man stanna och prata med någon annan på gatan eller så där, så kunde det vara svårt med engelska.
Men vad är det som gör att Guadeloupe då blir favoriten för övrigt?
Det är väl dels för att de har både den här, alltså, vulkaniga landskapet med regnskog, och man kan vandra och komma till månliknande landskap, samtidigt som man liksom en timme bort ligger på fina stränder och njuter av den biten och turkost vatten.
Mm.
Och sen är det en annan kust som är väldigt dramatisk med höga berg och så här Atlanten som störtar in. Så det är nog att man kan få så mycket på så liten yta.
Varierad natur helt enkelt.
Ja.
Ja, just det.
Och sen har de mycket romproduktion.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt intressant att åka runt på romdestillerier.
Mm. Det passar ju bra ihop med choklad, säger ofta konnässörerna. Rom och choklad är en sån där favorit.
Precis. Det är det verkligen. Kombo. Absolut. Och det är väl, det finns väl en anledning till att sockerrör och att det odlas i samma område.
Just det. Och när du säger rom där, då pratar vi mycket sådana bruna lagrade romsorter. Eller är det vit rom också?
Också vit rom. Ja. Guadeloupe har en ganska speciell rom som en... den tillverkas på ett lite annat sätt än den klassiska andra rommen som tillverkas runt om i Karibien och Sydamerika. Nu kan jag inte exakt processen, men den blir lite agrikol heter den, rom agrikol. Den är lite, den sticker ut lite, den är lite...
Smakar annorlunda.
Ja, precis. Finare enligt vissa, inte lika fina enligt andra. Beror på vem man pratar om med.
När du reste runt på Guadeloupe också, tänker jag också att det är en del fina hotell och sådär. Hur bodde du när du var där? Hur reste du runt och hur bodde du?
Jag bodde på ett svenskt ägt hotell.
Just det, det finns en del svenska intressen där känner jag till. Ja.
Precis, som heter Fort Royal, som ett Langley-hotell. Och det ligger väldigt vackert på Basse-Terre som är den vänstra vingen som är mycket mer den frodiga delen av ön. Den östra vingen är mer plattare och mer jordbruksmark och vita stränder och sådär. Men jag hade bil när jag var där. Jag hyrde bil, vilket jag uppskattade väldigt mycket. För att då kunde man ta sig ut och ta sig runt. Och
det var okej att köra?
Ja, det var det.
Ja,
det var helt okej att köra.
Inte som i Kongo och Indien?
Nej, faktiskt inte.
Sri Lanka?
Det är ju ändå lite europeiskt, så att vägarna var fina och välordnade.
Ja.
Men sen så kan man bo... jag träffade alla möjliga som bodde på lite olika sätt, med små bed and breakfast till andra liksom hotell eller till vandrarhem.
Det finns i alla fall valmöjligheter. Ja, du behöver inte bara bo på dyra fina hotell utan du kan bo på enklare ställen.
Absolut.
Okej, då har vi klarat av listan här då. Och Guadeloupe var din vinnare.
Jajamän.
I alla fall för närvarande. Det kan ju låta annorlunda om 2 år.
Det kan det absolut
och
göra.
Och om 3 år.
Ja,
nu har du besökt fler öar.
Precis.
Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann också om att just, för många tror jag tänker så här, och jag tänker så. Karibien, det är liksom en ganska samlad övärld. Öarna ligger liksom som på ett radband, som sagt, i en sån halvmåneformad formation då, från ner från Venezuela och sen via Dominikanska Kuba upp mot Bahamas och Florida.
Ja.
Hur tar man sig mellan öarna? Alltså, kan man vara en öluffare som i Grekland, är det för svenskar det klassiska exemplet på att man bara tar en färja och åker mellan öarna och så.
Ja.
Så hur gör man i Karibien? Är det möjligt att vara en öluffare?
Ja, men det skulle jag säga att man kan, absolut. Men det gäller att veta lite vad man väljer för öar och för kombinationer. För att det kanske är lite samma som, jag har inte rest runt i Grekland väldigt mycket själv, men är man i ett område så kanske det går bra att liksom båtluffa mellan ett visst antal öar och sen så kanske man nästa gång väljer en annan ögrupp. Och jag skulle säga att det är lite samma i Karibien, för att det är, jag tycker att båttrafiken skulle kunna vara mer utvecklad än vad den är, men det går verkligen bra att utnyttja den. Jag tror många inte riktigt känner till de här färjorna som faktiskt går mellan delar av öarna.
Ja, just det. Men om man ska då liksom ha många öar att besöka med färjor då, vilken del av Karibien skulle du börja då om du liksom ska avverka ett antal öar?
Ja, men jag skulle kunna tänka mig, alltså mellan Guadeloupe, Dominica, Martinique och St. Lucia så finns det ett jättebra färjesystem som åker mellan de 4 öarna. Och där har jag åkt själv med den färjan och det går väldigt smidigt. Även om det tar ett par timmar liksom mellan öarna. Så...
Ja, men det är ju inte så farligt, ett par
timmar. Nej, verkligen inte. Så är det... Ja, men det är 4 bra öar att hoppa mellan som är ganska variationsrika också.
Just det. Medan mellan vissa andra öar så går det inga färjor alls, jag förstått. Då får du faktiskt flyga om du ska
precis.
Ta det.
Som jag förstått det till exempel så mellan ABC-öarna som ligger längst ner mot Venezuela.
Aruba, Curaçao och Bonaire.
Ja, de ligger väldigt nära varandra men det finns ingen färjetrafik utan det är flyg som gäller. Och det känns ju tråkigt på ett sätt att inte kunna kombinera dem, eller så måste man flyga om man känner att man man vill göra det mellan de tre. Men det går ju också till exempel att om man tänker som i Sankt Vincent och Grenadinerna, så går det färjor mellan Sankt Vincent och Union Island och Mairo och de här öarna som ligger i det klustret. Och Grenada kan man åka till. Sen skulle man ju kunna säga att om man har båthoppat där och vill kombinera med då till exempel flyga till Trinidad och sen tar man färjan vidare till Tobago. Så den kombinationen kan man ju också göra om man sticker in ett flyg mellan vissa där det faktiskt inte går några färjor i dagsläget.
Så det är en, nej just det. Och det är en variant. Och sen är det ju väldigt många seglare som åker till Karibien och med sina egna privata segelbåtar och seglar runt.
Precis.
Och då tänker jag, då måste det alltid finnas en möjlighet att hoppa på och om inte lyfta så kanske ta jobb som gast eller någonting sånt där.
Alltså, det tror jag absolut. Mm. Jag testade faktiskt då, fick lyfta med en båt, det var egentligen bara en dagsutflykt, men på Jungfruöarna när jag var där. Och det, jag tror inte att det är så svårt som man kanske tror, utan det var egentligen att jag träffade på ett par en kväll när jag var på en restaurang och som hade sin båt där i området och frågade om jag ville följa med nästa dag.
Just det.
Men jag kan tänka mig att om man vill kunna hoppa på och kunna lyfta och sådär, så kan man ju försöka hänga lite på sådana ställen och i hamnar där det är mycket segelfolk.
Ja, undrar om det var så Greta Thunberg gjorde, för hon hittade ju en familj som hon seglade med från över till Spanien.
Ja, men precis.
Eller till Portugal var det.
Ja, och det är ju Kanarieöarna är ju ett sånt hubb. Ja. Där man...
Det där vet jag att vi har skrivit om en vagabond för många år sedan.
Ja.
Lite grann hur man gör.
Ja.
Alltså vilken tid på året man går runt i marinorna på Gran Canaria.
Precis.
Och liksom pratar på bryggorna och hittar folk att segla över med till Karibien och motsvarande i Karibien då för att tillbaka till Europa.
Exakt.
Så det är möjligt att ta sig faktiskt som Greta.
Ja.
Med segelbåt till Karibien. Det ska inte vara omöjligt om man är äventyrligt lagd.
Det är jag väldigt sugen på själv faktiskt.
Ja.
Jag hittade, det finns faktiskt en Facebookgrupp som heter Atlantic Ocean Crew som handlar just om det här att om man är sugen men kanske inte kan eller har någon båt eller känner någon, Hur gör man från tanken till att faktiskt sätta det i verk?
Just det. Sen kan man ju också vara betalande gäst på en lite större segelbåt som åker med, och det har du gjort vet jag.
Det har
alltså,
jag
du
gjort.
Har åkt på liksom sen chartersegling kan man kalla det för. Vilka mellan vilka öar åkte ni då?
Ja, men det var ju Sankt Vincent. Sankt Lucia.
Sankt Lucia.
Och så åkte vi ner i Sankt Vincent och Grenadinerna som är också ett så här, ja, men tacksamt seglingsområde för att det är mycket små öar och relativt enkelt att navigera runt.
Och då åker man med personal ombord och liksom det är service och så.
Då har man en skeppare och en värdinna vanligtvis som ansvarar över båten och ansvarar över seglingen och maten ombord på båten och att det ska vara trivsamt.
Men man får hjälpa till lite med sysslorna. Mm.
Ja, precis. Man får hjälpa till så mycket eller lite man vill på de här seglatserna. Mm. I alla fall den som jag var med på. Att man kan passa på att lära sig att segla. Men man kan också sitta och läsa en bok en hel dag. Om man känner det.
Mm. Ja, man har ju betalat.
Ja.
Ja, men ibland kan man ju betala fast var faktiskt tvungen att hjälpa till.
Ja.
Det finns ju exempel på det
ja,
också.
Ja, precis.
Okej, men så var det här. Ja,
ja.
Ja, jag tänkte vi har ju pratat lite grann om budget och sådär, och är det någonting som Karibien har rykte om sig så är det ju att det inte är billigt, och det kanske framförallt för att det finns så många lyxturistöar och det finns kryssningar och det finns väldigt mycket lyxig turism. Men hur kommer man undan om man inte är gjord av pengar?
Ja, alltså dels kan man ju fundera lite kring vilka öar man väljer att åka till.
Mm. Vilka väljer man då om man ska välja lågbudget? Vi har ju nämnt några här redan.
Ja, men precis. Och det är väl dels ett tips skulle kunna vara att kolla på valutan. För att om öarna har egen valuta så kan det oftast vara mer budgetvänligt. Många av öarna använder ju amerikanska dollar.
Mm. Och då är de ofta lite dyrare.
Det finns också en del av öarna som använder euro. Som de franska, Guadeloupe till exempel. Och då är det samma priser som är mer eller mindre som i Frankrike.
Okej, okay. Inte så billigt med andra ord.
Nej, medan Trinidad och Tobago har sin egen valuta. Dominikanska republiken, en av de billigare, Kuba. har ju sina olika två valutor egentligen beroende på turism och liknande.
Ja, just
och
det.
Lokalbefolkningen. Och hur dollarn står i kurs kan man ju också tänka ja, på. Det. Till exempel.
Men om du bara skulle liksom då lista en handfull lite billigare öar.
Ja.
Trinidad Tobago
ja.
Tillhör det billigare
det skulle jag säga.
Spektrumet.
Absolut. Dominica.
Dominica har du nämnt tidigare.
Sen Dominikanska republiken är en av de billigare öarna att resa i. Puerto Rico. Relativt, fast det är amerikanskt så är det relativt billigt där.
Fast det är amerikanska dollar. Eller?
Ja, precis. St. Lucia skulle jag väl säga någon sorts medel. Inte lika dyrt som kanske St. Bart eller Aruba eller Bahamas. De öarna som kanske är ännu dyrare.
Ja.
Men som sagt, det går ju å andra sidan att försöka, alltså att resa på de öarna går ju om man försöker använda lokaltrafiken så mycket som möjligt och hittar sätt att ta sig runt.
Och kanske coach surfa.
Exakt.
Då kan
och
man
kanske resa under lite mer lågsäsong.
Ja, just det. Ja, på tal om säsong då, vad är lågsäsong i Karibien?
Ja, men högsäsong är väl egentligen mellan december och mars generellt. Mm. Sen beror det på vart i Karibien man är.
Och lågsäsong är då senare på våren och sommaren? Helt
ja, alltså april, början på maj funkar alldeles utmärkt
ja, det
på
blir,
många ställen.
Blir inte olidligt hett då? Det är klart att havet svalkar ju.
Ja, ja, men precis. Jag upplevde inte att det var någon jätteskillnad i värmen då. Eller att man kanske åker precis innan liksom, i november. Eller. Man vill undvika lite hösten för då är det en
orkanperioden. Just det.
Precis.
Det är september, oktober, eller oktober, november
ja,
va?
Precis, då brukar det kunna...
Orkanerna kommer på kö där från Atlanten.
Exakt. Så det, ja, det är väl en säsong man kanske bör kolla upp lite på om man ska åka dit.
Så håller borta, eller var lite försiktiga med oktober, november.
Ja,
åtminstone, ja just det.
I alla fall oktober.
Liksom. Åtminstone oktober, ja okej. Okay. Okej, vi får gå vidare.
Ja.
Så maten, nu är inte liksom, Amerika är ju inte lika, ska man säga, förknippat med, förutom Mexiko då, kanske med en fantastisk matkultur som framförallt kanske Asien och Europa också är.
Exakt.
Men... Hur upplever du? Du är ändå ganska matintresserad, nästan en foodie skulle jag säga. Så därför skulle det vara kul att höra vad du säger om maten i Karibien.
Ja,
och det är kanske svårt att säga något generellt, det skiljer sig väl.
Ja, men det gör ju det. Och det här är ju faktiskt en uppoffring jag har fått göra när jag har valt att resa mycket i Karibien. Att maten, det är inte därför jag åker dit. Jag skulle kunna resa just ja, men till destinationer på grund av maten. Men i Karibien så är det... alltså det är ju verkligen en mix av afrikanskt och cajun och europeiskt och kinesiskt för att det har varit så mycket influenser från olika håll. Men vissa grejer återkommer väl än. Om man ska säga generellt så är det mycket ris och bönor och kikärtor och kokos och fisk och liknande.
Ja just det, och det är ju inget fel på det. Frågan är hur det tillagas.
Precis. Och där kan jag väl säga att det är ganska mycket, förutom jerk chicken och vissa grejer som sticker ut, som är den här jamaikanska heta kryddningen som man ofta gör med kyckling, så tycker jag att det är ganska milda smaker ofta. Och jag vet inte, det är någonting, ofta så har man en tendens kanske att överkoka saker eller att... Jag vet inte, de får inte riktigt till det. Nej. På många ställen.
Men som sagt, som du säger då, det är liksom maten är inspirerad också, eftersom det är som kulturblandning då.
Ja.
Det har ju kommit slavar från Afrika en gång i tiden, när det har kommit många europeer, kolonialister.
Precis.
Och det är den indianska, eller den ursprungsfolken ska man säga, deras kultur.
Ja, precis.
Spansk, fransk, ja. Allt möjligt då.
Och det är ju, som på Trinidad och Tobago så är det ju mycket indiskt. För att de har
just
stor...
det är ju känt för det.
Precis.
Trinidad, för det var ju, kan jag inflika här nu, att indierna kom ju faktiskt inte som slavar, utan britterna tog dem till olika ställen i världen som plantagearbetare.
Mm.
Men till skillnad från afrikanerna som förslavades så fick de lön. De stod lite högre i rang, även om det säkert inte var säkert bra arbetsförhållanden på den här plantagen.
Nej.
Men Trinidad Tobago var ju en stor indisk koloni blev det.
Ja, och där har man ju liksom rätter som en sak som heter roti, som är en sorts
bröd.
Ja, men precis. Fylld med currygryta-aktigt.
Mm, så det är liksom
en banan, eller som en pannkaka nästan.
Ja.
Som är fylld med den här indisk-inspirerade då, eller influerade grytan.
Det är intressant att det är så där, för att roti tolkas så där. För roti på hindi betyder bara kort och gott bröd.
Jaha.
Det är det betyder.
Ja.
Det är ett samlingsnamn för alla bröd.
Jaha.
En roti, så att
just
säga.
Det. Mm. Ja.
Så en naan är ett roti, kan man säga.
Ah,
men här har man då tolkat det som att man bygger in hela grytan i brödet. Då, alltså.
Precis, exakt. Och det är en typisk rätt liksom där som tyder på alltså hur det har påverkats av
just
befolkningen.
Och jag som Indien frälst då misstänker då att Trinidad Tobago har ganska bra mat då, eftersom det är indiskt inflytande.
Ja, men det är, ja, helt, ja, men precis. Det är mer liksom, det drar ju mot den typen av kryddning och tillagning och sådär.
Lite mer chili och lite sting.
Ja, medan kanske vissa, så blir det lite på, som Guadeloupe till exempel som är franskt, hade ju franska influenser och det var ju baguetter och croissanger man hittade där.
Just det.
Medan kanske vissa av de brittiska öarna inte har lika, alltså Storbritannien är ju inte känd kanske för sin matkultur.
Nej, steak and kidney pie och fish
exakt.
And chips.
Exakt.
Mm. I all ära, men kanske inte står högst upp på listan över världens bästa mat.
Nej.
Nej. Den karibiska livsstilen tänker jag också på. Det är också någonting som, om vi ska gå på förutfattade meningar, avspänt, cool, lite manjana, life is a holiday under the sun, tänker jag.
Ja.
Hur var det? Hur är det?
Ja, hur var det och hur är det? Väldigt varierande på olika öar. Jag funderade lite kring, för att en sak som har fastnat är ju bland annat hur ja, men icke-tillmötesgående det kunde vara i service på Trinidad och Tobago till exempel. Och det kanske beror just på att de inte har varit beroende av turismen på samma sätt som andra öar är eller har varit. Och alltså det är ju verkligen inte, livet är en semester alltid för de som bor på
nej,
öarna.
Nej,
för att det är ju,
det misstänkte jag också.
Ja, och det är ju många, alltså de är ju väldigt utsatta för naturkatastrofer.
Mm.
Till exempel, som påverkar jättemycket. Oavsett om det är turismen som inte blir närvarande en period eller att det är grödor som förstörs. Och många av öarna lever ju på jordbruk och export av olika grödor. Så ganska sköra öar skulle jag säga att många är på så vis. Och det påverkar ju livet.
Men ganska många öar är också väldigt beroende av turismen.
Absolut.
Ja, och
absolut.
Den påverkas ju också av naturkatastrofer, förstås.
Ja.
Den senaste orkanen Maria var det, va?
Ja,
den var ju förödande. Det var väl
ja,
en av de värsta i mannaminne nästan.
Ja, och det var ju Jungfruöarna drabbades ju efter att jag hade varit där.
Ja.
Och det fick man ju höra från de jag hade kontakt med där att det var katastrof.
Mm.
Och ställen blev totalt förstörda och
just
påverkade
det
jättehårt.
Mm.
Så även om det kanske, det kanske är mer manjana och härligt och sådär för folk som kommer dit och besöker.
Ja, men så är det
så
väl ofta.
Förstås. Ja.
Så är det.
Ja.
Jag tänker vi ska börja avrunda. Vi kan väl avrunda med att prata lite grann om Karibien i populärkulturen. För det är också någonting som ni lyssnare kan ta till er och kanske förbereda er och bli inspirerad av.
Precis.
Och jag tänker då, jag kan ta upp mina referenser först och främst, och jag tänker då på en feelgood-deckare i Damernas detektivbyrå-stil som gick i SVT för något år sedan och två år sedan som hette Mord i paradiset.
Mm.
Inspelad på Guadeloupe där de pratar franska, men i serien så föreställer du det en liten engelsk koloni och så pratar de ju engelska.
Precis.
Har du också sett den?
Ja, ja. Det har jag gjort.
Ja, tycker du om den?
Jättemycket.
Ja, men den är verkligen feelgood. Alltså.
Ja,
om man inte gillar feelgood ska man inte se den. För att det är alltid väldigt godmodigt.
Ja, ja, ja,
ja.
Det är ingen hård deckare.
Nej, men jag håller med. Jag gillar också den på något sätt. Den är sockerkött, men härlig på något sätt.
Ja, precis.
Sen har vi också Pirates of Caribbean förstås.
Ja,
Caribbean.
Precis.
Inspelar på San Vicente och Grenadinerna och Dominica.
Mm. Precis. Ja. Och det är ju flera platser i båda de här som jag varit på. Och som man, det är ju kul att besöka ställen som man känner igen från serier eller filmer. och känna att...
De gör en grej av det på de här öarna också. Att
ja, kan... de gör ju det, förstås. Mm. Ja. Som Mord i paradiset så utspelar sig där själva polisstationen och det, den lilla huvudbyn. Det var i en by som heter Dehe, som var jättenära där jag bodde på Guadeloupe. Och det är en liten fiskeby som... just nu, alltså då, de har väl slagit på det lite och gör lite turer och liknande och bevarat den här stationen och sådär. Och det var ju en jättestor grej för dem när den inspelningen kom och skulle spela in. Och det var väl samma med Pirates of the Caribbean, vissa av inspelningsplatserna.
Ja, att den de är ju har... så enormt stor.
Eller vissa ställen kanske har låtit lite kulisser och annat stå kvar. Medan andra faktiskt nästan inte uppmärksammade alls, som Indian River där vi åkte.
På Dominica,
mm. precis. Hade man inte vetat om att det var där eller fått höra det så hade man nog inte vet, alltså förstått det.
Nej. Nej, just det.
Och det kan jag också uppskatta att det får lämnas lite orört.
Skulle du vilja tillägga några andra kulturella, populärkulturella referenser? Vi har ju, vi behöver inte bara prata film, vi kan ju prata musik.
Precis, alltså jag har ju lyssnat, jag gillar musik väldigt mycket och dansar mycket och kom kanske först i kontakt med den karibiska musiken via en svensk kille som heter Thomas Gylling.
Just det,
Tropicopop.
Tror det heter en SVT-program som gick på 90-talet.
Precis.
Med han som programledare.
Och det var lite för ung för då för att själv kolla på. Men nu är han en ganska... Han driver mycket klubbar. Framförallt i Stockholm men också runt om i landet ibland. Som är mycket influenser från Karibien men också Västafrika och andra delar av världen. Och det var väl egentligen det som lockade mig till karnevalen på Trinidad. Med artister som Marcel Montano och Destra och Kess och liknande som han spelar på sina klubbar och som är stora artister där.
Mm. Och det är ju, icke att förglömma, det är också för alla från Karibien som reggen kommer.
Precis.
Även om det förknippas mest med Jamaica.
Precis.
Och det var ju, jag är ju ett antal år äldre än dig, född på 60-talet och du är född på 90-talet. Ja. Det skiljer faktiskt en hel del, några decennier mellan oss.
Ja.
Men när jag växte upp så var ju den karibiska musiken, den influerade väldigt mycket populärkulturen i England under min ungdomstid. Alltså, och det låter som två helt väsenskilda musikgenrer. Det var ju punken i England, men punken tog väldigt mycket inspiration av reggae. Och det kan man ibland höra på The Clash. Det är väldigt mycket reggae-rytmer i många av deras låtar.
Ja.
Så det är häftigt den här liksom kombinationen av liksom vit punk och svart karibisk musik som då formade en ny sorts blandkultur i London.
Ja, men verkligen. Och så är det ju egentligen i Karibien. Alltså så mycket olika stilar som kommer från olika platser som har blivit fusions och olika mixer.
Ja.
Med reggaeton och salsa och merengue som är stort på Dominikanska republiken. Och det är ju, tänker man dansmässigt så tycker jag salsa är fantastiskt kul.
Det sticker ut.
Och det är ju stort på Kuba och Puerto Rico, mer den spanska delen av Karibien.
Kan man se band, höra band, dansa i Karibien?
Absolut,
ja.
Det kan man verkligen göra.
Om du då bara skulle säga vilka öar skulle du liksom toppa med då? Om det handlar om att gå och lyssna på musik och dansa till musik? Eller
ja, men då skulle jag väl säga, beroende på vad man söker för typ av musik, steel band är en ganska stor genre på Trinidad som är, man spelar på vad kallas det egentligen på svenska?
Oljefat.
Ja, men precis.
Mm.
Och det är jättehäftigt. De har ofta grupper som spelar i samband med kanske mat. Det är mycket så här matfestivaler i Karibien, fast om du inte är kända för sin mat så har de ofta på söndagar till exempel en gatufest och så är det streetfood, stall och musik, livemusik. Så det är faktiskt ett bra tips om man vill uppleva både musiken och gatumaten, att söka efter de här oftast liksom varje vecka, så är det varje fredag eller varje söndag i någon by.
Häftigt.
Ja. Mm. Men annars så skulle jag väl säga det jag upplevt kanske bäst musik, det är ju alltså trots att Puerto Rico hamnade långt ner på min lista så var det mycket bra livemusik.
Det är en bra musik, ja.
Det skulle jag säga. Kuba, absolut.
Just det.
Det går ju.
Jag tror det får bli sista ordet. Ja. Och jag känner mig redan väldigt inspirerad. Jag som är novis när det gäller Karibien, aldrig varit där, och du som har varit där väldigt mycket.
Ja.
Jag måste säga att du har övertygat mig.
Kul.
Om att jag måste åka dit.
Kul att höra.
Snart.
Ja.
Tack för att du kom och berättade om Karibien, Karin.
Tack själv.
Tack. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.